Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Indispensable Milton Friedman Essays on Politics and Economics är en antologi redigerad av Friedman-biografen Lanny Ebenstein. Med 20 texter av den amerikanske ekonomen Milton Friedman. Urvalet sträcker sig över mer än 5 decennier och är indelat i en politisk och en ekonomisk del. Boken är alltså inte en ny sammanhängande teori av Ebenstein, utan ett sätt att läsa Friedmans egna argument i ett längre idéhistoriskt perspektiv. Friedman var Nobelpristagare i ekonomi och en central företrädare för den monetaristiska och marknadsliberala tradition som ofta förknippas med Chicago-skolan. Essäerna behandlar bland annat förhållandet mellan ekonomisk frihet och politisk frihet, statens räckvidd, regleringar, välfärdspolitik och penningpolitik. För svenska läsare är boken särskilt intressant som en tydligt amerikansk röst i frågor som även präglar svenska diskussioner om välfärdsstat, Riksbankens roll, valfrihet och offentlig styrning. Syftet är både att visa hur Friedmans tänkande utvecklades och att pröva hans principer mot återkommande samhällsekonomiska problem. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, ekonomisk frihet som ett skydd för politisk frihet. En grundlinje i urvalet är Friedmans uppfattning att ekonomisk frihet inte bara handlar om högre tillväxt eller större konsumtionsutrymme. Den fungerar också som ett skydd mot koncentrerad politisk makt. När människor kan välja arbete, starta företag, köpa och sälja utan onödiga hinder och stödja organisationer oberoende av staten finns fler självständiga maktcentras i samhället. Därmed blir det svårare för en regering att styra hela det offentliga samtalet genom kontroll över resurser och försörjning. Argumentet är centralt för att förstå varför Friedman kopplar marknader till liberala rättigheter snarare än att enbart se marknaden som en teknisk metod för resursfördelning. Samtidigt är det en normativ ståndpunkt som går längre än den vanliga svenska frågan om effektiv offentlig drift. I Sverige har stat, kommuner och arbetsmarknadens parter historiskt haft starka roller, medan Friedman ofta utgår från misstanken att välmenande makt lätt växer. Essäerna ger därför ett konsekvent perspektiv på konflikter mellan individuell valfrihet och kollektiv styrning. De kräver inte att läsaren delar slutsatsen. Men de klargör den principiella fråga som ligger bakom många politiska beslut: vem ska fatta beslutet, individen själv eller en offentlig institution? För det andra, begränsad stat betyder inte frånvaro av gemensamma regler. Friedman framställs ofta förenklat som motståndare till staten i alla former. Ett viktigt värde med denna samling är att den visar en mer avgränsad, men fortfarande tydligt restriktiv, position. Hans fråga är vanligen inte om staten existerar, utan vilka uppgifter som verkligen kräver politisk makt och vilka som bättre hanteras genom frivilliga val, konkurrens och civilsamhälle. Rättsstat, äganderätt, avtal och ett stabilt monetärt ramverk är exempel på funktioner som passar in i hans syn på en begränsad stat. Invändningen riktas främst mot när offentlig makt försöker styra resultat i detalj eller ersätta individers beslut med administrativa regler. Mekanismen bakom kritiken är kunskapsproblemet och incitamenten. Beslutsfattare saknar ofta lokal information om människors behov och myndigheter kan få mål som skiljer sig från medborgarnas. För en svensk publik går det att relatera resonemanget till debatter om valfrihet i välfärden, statliga subventioner och regler för bostäder eller arbetsmarknad. Friedman erbjuder inte en svensk förvaltningsmodell och hans amerikanska utgångspunkt bör hållas i minnet. Däremot gör han det svårare att nöja sig med goda avsikter som argument för en reform. En åtgärd måste också bedömas efter maktfördelning, information, kostnader och de beteenden den faktiskt skapar. För det tredje, dereglering och konkurrens som kritik av etablerade privilegier i Friedmans politiska och ekonomiska tänkande är regleringar inte automatiskt neutrala skydd för allmänheten. De kan också begränsa konkurrens och skydda redan etablerade aktörer, yrkesgrupper eller företag från nya utmanare. Därför behandlar han avreglering som en fråga om både ekonomisk effektivitet och rättvis tillgång till möjligheter. Om inträdesbarriärer, prisregler eller licenskrav saknar tydliga skäl kan de minska utbudet, höja priserna och göra det svårare för människor att välja tjänster eller försörjning. Detta är en viktig del av den bredare amerikanska rörelse för mindre reglering som Friedman bidrog till intellektuellt. Argumentet bör ändå inte läsas som att varje regel är skadlig. Verksamheter med stora risker, informationsproblem eller miljöeffekter kan kräva gemensamma spelregler. Den relevanta frågan blir istället om en specifik reglering löser ett identifierbart problem bättre än mindre ingripande alternativ. Den distinktionen är användbar även i Sverige, där diskussionen ofta ställs mellan marknad och stat, som om det bara fanns två val. Friedmans perspektiv riktar uppmärksamheten mot regelverkens konkreta följder. Vem som gynnas av dem och om konsumenter och nya aktörer faktiskt får större eller mindre handlingsutrymme. Därmed blir avreglering ett prövande argument, inte bara en politisk etikett. För det fjärde, välfärdspolitik bedömd genom incitament och individuell kontroll. Friedmans texter om välfärd utgår från en spänning mellan ambitionen att hjälpa människor med små resurser och risken att system utformas på sätt som försvagar eget ansvar. Arbete eller möjlighet att välja. Hans angreppssätt är i första hand institutionellt. Han frågar hur stöd finansieras, vem som fattar besluten, hur mottagare påverkas och om administrationen skapar beroenden eller ineffektivitet. Det innebär inte att fattigdom ignoreras. Tvärtom är poängen att sociala program bör granskas utifrån om de faktiskt når människor med störst behov, snarare än enbart utifrån sina uttalade mål. I en svensk kontext, där universella välfärdssystem har en stark historisk ställning, kan perspektivet uppfattas som mer marknadsorienterat än den vanliga modellen. Just därför är det analytiskt användbart. Det uppmanar läsaren att skilja mellan målet social trygghet och medlet, den särskilda myndigheten, ersättningen eller regeln. Friedman föredrar i regel lösningar som är enklare, mer transparenta och som lämnar större valmöjlighet åt individen. Samtidigt lämnar hans fokus på valfrihet öppet för invändningen att verkliga val kräver resurser, information och fungerande alternativ. Boken är starkast när den hjälper läsaren att pröva båda sidor om offentlig hjälp utformas väl och om marknadslösningar verkligen är tillgängliga för de som behöver dem mest. Slutligen, penningpolitik, Federal Reserve och lärdomarna från depressionen. Friedman är internationellt känd för sitt arbete om pengar och konjunkturer. Särskilt den forskning han gjorde tillsammans med Anna Schwartz om USA:s penninghistoria. Deras välkända tolkning av 1930-talets depression betonade att Federal Reserves hantering av penningmängd och banksystem förvärrade nedgången. I denna antologi placerar sådana idéer Friedmans politiska frihetsargument bredvid ett mer tekniskt resonemang om institutioner och ekonomisk stabilitet. Hans poäng var inte att staten saknar betydelse i kriser, utan att en centralbank och finansiell politik kan göra betydande skada när besluten blir ryckiga, otydliga eller felriktade. Därför förespråkade han mer förutsägbara regler framför omfattande diskretion, alltså att myndigheter löpande improviserar efter läget. För svenska läsare väcker det frågor om hur Riksbanken bör balansera prisstabilitet, konjunkturhänsyn och finansiell stabilitet. De historiska institutionerna skiljer sig förstås mellan USA och Sverige och Friedmans slutsatser kan inte direkt överföras. Men den metodiska lärdomen är bredare. Man bör analysera penningpolitiska beslut genom deras faktiska verkningar på kredit, priser, banker och efterfrågan, inte bara genom avsikten att agera kraftfullt. Här framträder Friedman som mer än en allmän förespråkare för fria marknader. Han är också en kritiker av hur ekonomisk politik styrs under osäkerhet. Sammanfattningsvis, The Indispensable Milton Friedman passar läsare som vill förstå en av 1900-talets mest inflytelserika ekonomiska och politiska röster genom hans egna texter. Den lämpar sig för studenter i ekonomi, statsvetenskap och idéhistoria, men också för den som följer svenska diskussioner om inflation, välfärd, regleringar och individens frihet. Någon heltäckande introduktion till varje ekonomisk teori bör man inte förvänta sig. Formen är essäer och argumenten kommer från olika perioder i Friedmans långa karriär. Just det ger dock boken dess särskilda styrka. Läsaren kan se återkommande principer, men också hur Friedman tillämpade dem på skilda politiska frågor och historiska situationer. Ebensteins urval skiljer boken från både en vanlig Friedman-biografi och en lärobok i nationalekonomi. En biografi förklarar personen och tidsmiljön, medan en lärobok ofta presenterar teorier i systematisk ordning. Här står primärkällorna i centrum, sammanförda för att visa sambandet mellan Friedmans syn på frihet, institutioner och ekonomisk politik. Den praktiska nyttan ligger i att boken tränar läsaren att granska reformer utifrån incitament, maktkoncentration och oavsiktliga följder. Den intellektuella nyttan är att den erbjuder ett tydligt argument som kan prövas kritiskt mot andra traditioner, inklusive den svenska välfärdsstatens erfarenheter. För den som vill ha en nyanserad läsning är det klokt att komplettera med perspektiv som betonar marknadsmisslyckanden, ojämlikhet och socialförsäkring. Men som koncentrerad ingång till Friedmans egen argumentation är antologins bredd över tidens tydligaste kännetecken. Om du vill stödja Lanny Ebenstein, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!